om liksom, olyckan är inne eller olyckan inträffar, då ska jag vara den som kämpar extra hårt. Mm. För då, det är då jag får försprånget. Hur vuxen är du, Ludvig?
Jämfört med vadå?
Nej, men på en skala.
Jämfört med en svan, eller?
Nej, men på en skala.
Ja, jag vet inte.
Nej, alltså...
Kanske...
Sju?
Ja, kanske sju.
Ja, men så här. Min generation, då har vi pratat väldigt mycket om vuxenpoäng och att leka vuxen. Känner du igen det här? Pratar ni om det?
Ja.
Nej, för jag tror faktiskt att min generation och är kanske lite ensam om det här. För att generationerna innan, de blev vuxna ganska automatiskt.
Mm.
Men sen min generation, den har haft... liksom, ja men ekonomin har varit lite för lätt kanske, eller teknologiska hjälpmedel, eller jag vet inte, men någonting i samhället verkar ha gjort att det, att man har försenat sin vuxendom. Till exempel så gör inte alla lumpen, det finns liksom inga såna här mandomsprov. Många bor hemma ganska sent. Och sen när de väl flyttar hemifrån, då är det fortfarande mest bara en massa festande och after work. Och liksom, den här riktiga vuxenheten, den infinner sig aldrig. Mm. Och därför känner man sig tvungen att prata lite grann om vuxenpoäng. Typ så här, ja, jag är inte det minsta vuxen, men jag har i alla fall fått vuxenpoäng i form av att jag har en lägenhet och jag har barn och jag har ett jobb. Ja, det är ju vuxenpoäng.
Ja, men det har du rätt om, vuxenpoäng.
Och det är ju egentligen lite barnsligt i sig, kan jag tycka, att gå runt och räkna vuxenpoäng. För det antyder ju att man inte har en oberoende inställning, utan att man förlitar sig på andras omdöme, andras bedömning av huruvida man gör rätt, att man är vuxen.
Mm.
Ja, hur som helst, det här, vi ska prata idag om att vara vuxen och inte minst om att ta ansvar. Och inspiration till det här programmet, det har faktiskt kommit från en recension av boken How to be a man. Men jag tycker att det är lite barnslig vinkel det där med att man liksom ska, hur man är en man eller manlig.
Så det är ju enkelt, du är bara läsa The Book of Muscle.
Ja, nu ser du den i min bokhylla här. Så fokus här är snarare på hur man är en vuxen man och egentligen då bara hur är man vuxen oavsett om man är man eller kvinna. Och första mindsetet här som vuxen, det är att göra saker nu. Göra saker på en gång. Vänta inte på att du först bara ska bli klar med vad det nu är. Så här, jag ska bara gå ut skolan först. Eller jag ska få den här positionen på jobbet. Eller vad det nu än är. Om du verkligen ska vara en vuxen person som tar ansvar för dig själv. Ja, då får du helt enkelt gör det som är du. Gör det som det du vill göra.
Men det där är lite som att vänta. Att vänta på att få tillåtelse att ta initiativ.
Ja, precis. Där sätter du huvudet på spiken. Eller vad man sätter. Ja. Eller slår.
Ja.
För det är ingen som ska ge tillåtelse här. Utan det är du som får ta tag i det. Så minimera tid på massa underhåll och småmåsten och annat. Det är ingen som kommer belöna dig, allra minst du själv, för att du har städat eller borstat tänderna. Eller, ja, okej, men borsta tänderna, det kan du göra. Det hinner du med. Det är jobbigt att ha dåliga tänder.
Mm.
Det är ingen som kommer ångra att de inte städade eller tvättade eller höll ordning och reda eller gjorde ditt och datt, alla de här små sakerna. Utan ta reda på vad ditt huvudsyfte är först och gör det.
Jag tror att det är viktigt att jobba hårt och försöka göra någonting häftigt tidigt i livet. För då kan man alltid luta sig tillbaka på det senare. Inte för att man kanske ska göra det, men då kan man göra det om man måste. Och då får du också en slags, jag tror du får en slags, ett slags självförtroende att du har gjort någonting häftigt och bra. Och då kan du göra någonting till som också är bra och stort.
Mm. Man får en bra start, man får en möjlighet till en exponentiell utveckling. Och ju tidigare man börjar med det, desto längre kommer man. Men inte minst så känner jag igen mig i just det där med att om man har åstadkommit någonting tidigt, då hinner man både vila lite grann på sina lagrar och njuta av det, men också känna att, vänta nu, jag kan ju göra saker. Då testar jag en sak till, det kan vara lite kul.
Det där tycker jag är lite intressant, för att ibland, i alla fall för mig, så är det så att jag går inuti ur feedbackloopar. Perioder då är vissa gånger då jag gör väldigt mycket saker ganska spontant, och sen andra gånger när jag bara sitter och nötar på någonting ganska repetitivt och långsiktigt.
Mm. Men när du gör liksom det här riktiga som du gör, då upplever jag i alla fall att du är väldigt duktig på att göra det stor del av tiden, och inte minst också bara på att helt enkelt bara börja.
Mm. Men det är jag nog hyfsat bra på. Sen är det en annan sak hur mycket man får gjort. Men det viktigaste är väl kanske att man i alla fall har försökt och gjort någonting.
Mm, precis. Vad jag egentligen vill åt här, det är att man även här inte ska vänta på att man får feeling. Utan det här prio ett som man ska göra, det ska man bara kastas in i direkt. Man ska inte känna, det är som att gå till gymmet, du ska inte känna efter, är jag stark eller svag, har jag lust?
Det gäller att bygga upp den där reflexen.
Ja, bara dit på en gång. Och då, visst, det kan vara som en del av en rutin, för att alla kan inte bara sätta sig upp i sängen och sen direkt vid skrivbordet och bara köra. Även om det är också en fungerande variant.
Det funkar nog bättre när man är ung än senare, tror jag.
Mm. Men om du istället har en rutin, till exempel du vaknar, du har en bok vid sängen, non-fiction, någonting som värmer upp hjärnan. Läser den 5 eller 10 minuter. Sen går du någonstans där du möjligen kan se solen. Så ställer du dig vänd mot solen i en power pose. Och så läser du alfabetet baklänges.
Ja, det gör jag inte.
Och så kör du lite yoga. Nej, jag skämtar bara. Men ibland så finns det lite såna tendenser till att folk stackar massa. I och för sig kanske separat rätt sköna rutiner som skulle kunna ha en poäng. Men att det blir lite för mycket av det.
Kanske, men jag tror ändå så här, det är smart. Och jag tror också att även om det inte skulle funka, bara själva den psykologiska commitmenten av att man ens har lagt ihop en sån rutin och testat den. Det är inte så många som gör det. Så jag har gjort mycket sånt där, och jag tycker jag har fått, även om inte allt funkar, utan man måste testas fram innan man hittar något som funkar, så tror jag tycker att det bygger på något sätt ens, ja, jag vet inte om man ska kalla det självförtroende riktigt, men det bygger en slags commitment mot att det man gör är viktigt, för att man är villig att lägga ner tid och bygga en rutin runt det.
Mm, precis, det håller jag verkligen med om. Och särskilt så skapar det en slags en momentum, en slags pil mot det du ska uträtta.
Mm,
du går upp, du dricker ett kaffe, du gör din power pose och sen sätter du dig och skriver eller vad det nu är du ska göra. Då har den där pilen pekar hela tiden oundvikligen mot det du ska göra. Och rutinen, om den nu tar 5 eller 25 minuter, så när den tiden är till ända, när rutinen är till ända, ja, då sitter du där du ska sitta.
Som ett litet sidospår på det, så här, det är ganska mycket såna här gamla ritualer som försvunnit från samhället. Och jag tror att en av de ritualer som finns kvar, i alla fall bland män, som är väldigt, faktiskt ganska ouppskattad, men som antagligen ganska viktigt, det är det här med typ raka sig innan man går på jobbet.
Ja, det skulle det kunna vara.
Och de som inte går på jobbet behöver inte raka sig varje morgon. Och det är första steget till att de sen faller samman.
Faktiskt inte alls omöjligt. Jag har ganska oregelbundna rakningsrutiner. Det blir sådär 2-3 gånger i veckan. Vilket gör att det blir i alla fall inte en del av min morgongrej. Men jag har istället då att jag går upp, går ut med hunden. När jag kommit in med hunden, då äter jag frukost och dricker en kopp kaffe. Och sen efter det så är jag liksom klar.
Ja, vi får se hur det går för mig nu när jag ska ta hand om din hund.
Ja, du ser i alla fall... Ja, just det. Du ska ta hand om min hund där i helgen. Nu kanske du glömmer att raka dig istället.
Ja.
Jaha, vi går på vuxen mindset nummer 2 för idag. Och det är att vara redo för förändringar. Så vad som helst kan egentligen hända. Och det viktiga är framförallt att inte bryta ihop när något oväntat händer. Utan vara beredd både mentalt och kanske även på ett sätt då, liksom praktiskt, för att det kommer en börskrasch, eller du blir arbetslös, eller du måste flytta eller fly. Någon större omvälvande förändring. Jag menar inte att du ska sätta upp massa konstiga skyddsnät och bromsa dig själv med dem. Utan du måste förstås fortfarande kunna och våga satsa framåt. Men framförallt vara beredd på att när det händer, då får du bara ta tag i det. Att sådana saker kan hända. Och vad var du sa om röda svanar?
Black swans.
Ja. Något säger mig att röda eller gröna är ännu ovanligare och konstiga.
Ja.
Så tänk liksom att ha en disaster box, en green swan box. Att när den gröna svanen kommer, då har du den där lådan redo med ett extra pass, lite guldflisor, testamentet ligger i bankfacket. Och en person som verkligen har lärt mig om det här med mindsetet att förändringar och motgångar ofta är möjligheter. Det är Hesse Mocka på Wokhaus. Mm-hmm. Han till exempel, vi har ofta pratat om att det ligger ett stort kontorskomplex, eller gjorde i alla fall, mitt emot hans restaurang. Swedbank låg där förut. Och sen flyttade de bort flera hundra, eller om det inte var flera tusen personer som flyttade från det stället. Och nu håller de på i byggkaos, för de bygger ett hotell där under flera år. Tror du Hesse blir upprörd över att han tappar kunder? Eller att det där är liksom jobbigt?
Jag vet inte, kanske.
Tvärtom så tänker han, det är ännu värre för alla andra på den här gatan som inte orkar kämpa. Nu jag tar marknad.
Mm, det är ju rätt inställning.
Det är så sjukt skön inställning. Och jag tror att jag har varit lite dålig på sånt. Jag har nog ofta, jag vet inte om jag har legat för mycket på gränsen eller bara är svag mentalt eller något. Men jag har nog ofta tänkt, alltså jag skulle inte orka med en motgång. Men bland annat tack vare honom så har mitt mindset mer och mer förskjutit så att är det faktiskt sant? Om liksom, olyckan är inne eller olyckan inträffar, då ska jag vara den som kämpar extra hårt.
Mm.
För då, det är då jag får försprånget.
Mm. Det brukar ju, jag vet inte om det är någon särskild trend eller någonting, men ofta så hör man ju om folk, särskilt små entreprenörer och små affärsmän, när det är typ recessioner och så försöker de bara hitta ursäkter för att det inte ska gå att göra någonting.
Mm.
Och då borde man kanske i första hand tänka, hur kan jag bygga ett företag som är recessionssäkert?
Mm. Precis. Själva konceptet lyfts fram i den här boken Anti-Fragile.
Alltså, den gör det?
Ja, på alla olika sätt. Tänka ut sätt där inte du bara klarar dig hyggligt när det går dåligt eller när du får en motgång, utan tvärtom, du blir starkare av det.
Mm.
Och det gäller både som investerare eller affärsidkare. Vet du vad en Rio spread är?
Nej.
Det kanske inte är riktigt det konceptet här, men vad du gör är att du gör ett, eller du tar ett all-in-bet på någonting. Till exempel en börsuppgång eller börsnedgång eller ett hästlopp eller vad som helst. Du tar det riktigt fläskigt bet. Det är verkligen do or die över det. Och du köper dessutom en flygbiljett till Rio och sen åker du till Arlanda och väntar. Oavsett utfallet så åker du till Rio.
Ja,
antingen fattig och jagad av polisen och skattemyndigheten eller dunderrik. Det är väl lite anti-fragile. Ja, men det är i alla fall ett någonting som vi har pratat om under hela min tid i finansbranschen. Mm. En Rio spread, det är liksom det är det sista man kan göra.
Det låter som någonting som det kan bli en film om.
Ja. På tal om finansmarknaden så en dagens finanstanke. Jag tänkte att vi skulle kunna börja få in lite såna i programmet.
Mm.
Och det är att lite då och då, bara titta på din egen investeringsportfölj och anta att du egentligen hade 100% kontanter just nu. Skulle du köpa exakt samma bolag i exakt samma proportioner? Och om inte, titta åtminstone på den som du är mest tveksam till. Eller känner att, nej, men den där skulle jag nog inte köpa just idag, trots allt. Nu har jag den bara för att mitt anskaffningsvärde var si eller så. Och ja, jag har den ju ändå så jag kan lika gärna hålla den. Och om du har den känslan, försök då bara titta igenom ett antal andra alternativ. Till exempel bara på OMX Top 30. Titta på vilka aktier som finns där. Finns det inte en enda aktie där som du ändå tycker är kanske egentligen lite bättre än den du har? Och om du bara hade 100% kontanter, skulle du inte köpa den då istället? Om du kan hitta en sån förändring lite då och då, några gånger om året till exempel, gör den då. Och det på det sättet som det här knyter an till det här att vara vuxen, det är att se verkligheten så objektivt som möjligt.
Det är ju ett sätt att, en slags praktisk metod för att kontra commitment bias.
Mm.
Jag hörde om en annan metod nyligen, som det har inte med finans att göra, men det är lite liknande ändå. Att nu, om man kollar på, kanske om man kollar vad man gjort sista året, och så kollar man över, vad har jag lagt min tid på? Vilka projekt jag har hållit på med? Och så kollar man, vilka gick ungefär på tid och vilka gick för långt? Och sen i framtiden, tänka så här att, så fort någonting börjar gå mer än, alltså betydligt mer än prognostiserat, då ska jag vara avbrytare direkt. Som ett sätt liksom att cut your losses short.
Ja, precis.
Fast med jobb.
Och det är så himla svårt.
Ja,
för
verkligen.
Man fastnar i det. Man tycker att man fastnar i den här sunk cost fallacy hela tiden. Nu har jag ändå varit med så länge. Och även om det har gått 120% av tiden, så jag kanske blir klar när det har gått 130%.
Mm.
Men det är snarare så att jag tror det finns någon typ av sån statistisk slutledningsmetod som säger att i vissa sammanhang så när det har gått x tid, då är sannolikheten ganska hög att det går x tid till. Alltså exakt lika mycket till. Så har du väntat på bussen i 5 minuter, då är väntevärdet att det tar 5 minuter till den kommer. Har du väntat en timme, då är väntevärdet en timme till den kommer.
Mm. Och sen, det finns ju någon till variant av det här som heter typ såhär the 90% rule. Någonting som tar helt...
Ja, men det där har vi pratat om. Jag har sagt det när det gäller att skriva böcker eller avsluta vissa projekt. Att,
ja, det är ju stora projekt.
Ja, men så här, när du tror att du är 90% klar, då har du 90% kvar. det är den hårda varianten. En annan är när du tror att du har gjort 90%, då har du hälften kvar. Jag hörde en kul grej i en podcast rätt nyligen också om att bubbelhoppa. Det handlar om att vi alla sitter fast i våra livsbubblor, våra filterbubblor. Vi pendlar på ett visst sätt, vi går till och från jobbet, vi rör oss på 3 olika restauranger och så vidare. Det var en person som, han bara programmerade sin egen lilla app som slumpvis valde olika Facebook-events varje fredag. Sen utvecklade han det här till att göra det varje dag. Så att han låter den helt och hållet välja event han ska gå på. Och så anmäler det sig och sen går han på dem. Och han vet ju liksom inte ens vad det är. Och han kommer till massa konstiga sammanhang som gör att han får träffa människor han aldrig skulle träffat, var det sammanhangen aldrig skulle varit. Och det här är ett sätt att utforska den objektiva verkligheten. Att faktiskt se hur samhället och andra människor är.
Det låter som ett väldigt sofistikerat och smart sätt för att bryta sin homeostas.
Mm.
Men jag vet inte om jag skulle göra det själv. Det låter inte så tidseffektivt.
Nej, det låter ju väldigt extremt. Men
riktigt häftigt.
Men man kan tänka sig någon variant av det. Där man...
Jag skulle kunna göra det som ett experiment i 2-3 veckor kanske.
Mm.
Men jag skulle nog inte klara av att göra det.
Eller någon gång om året.
Ja.
Vara tärningsspelaren någon gång om året.
Ja. Helt klart.
Ja, och sen i och med att det här avsnittet bygger på den här boken, så punkt 3 här är lite speciell. Den handlar om att man egentligen ska leva som om ens pappa var död. Det var liksom det exakta utförandet i boken. Men man översätter det där lite grann, så säger man att man ska undvika att uppfylla sina föräldrars drömmar. Undvika att bara vara fortsättningen på någon annans liv.
Fast det är man ju genetiskt så.
Jo, det är klart att man är. Men bara för att ens föräldrar blev läkare så ska inte man själv bli läkare. Eller bara för att de säger att nu var vi läkare och det var inte så himla kul, så du kanske borde bli ingenjör, så ska man bli ingenjör. Utan verkligen göra vad man kan för att testa själv, känna efter själv och göra det man faktiskt trivs med. Och då också ansvara för sitt eget skyddsnät. För det hör till saken här att du inte heller ska tro att de står där och fångar dig. För då lever du också på ett lite konstigt sätt.
Jag tror inte man ska tro att pensionssystemet kommer fånga en heller.
Nej.
Jag överhörde något samtal häromdagen när jag var ute åt med några personer, kanske så 35 eller något. Då har man ju bara så många år kvar att jobba. Sen är det bara att slappa och säga ja, det vet jag inte om jag tror.
Ja, det är ju sånt dubbelfel det där. Ett, pensionssystemet håller definitivt inte. Och 2, det där att vad skönt, då ska jag bara slappa.
Mm.
Det är liksom en dödsdom i sig.
Mm. Ja, det är ju fel inställning i grunden.
Mm.
Men hur som helst, jag tror inte man ska, även om pensionssystemet funkar perfekt, så tror jag att man ska ha inställningen att man inte ska behöva det. Man ska jobba så hårt i tidig ålder att man inte behöver det.
Mm. Exakt. Alla som är friska ska ju också kunna få ihop tillräckligt mycket för att ta ansvar för sig själva. Men sen är det klart, liksom, om du har nedsatt förmåga på något sätt, ja, då kanske du måste förlita dig på pensionssystemet. Men då blir det inte bara på pensionssystemet antagligen, utan på någon typ av välfärdssystem hela vägen. Men om du inte tillhör den minoriteten, förhoppningsvis mycket, mycket lilla minoritet, då bör man verkligen inte tro att någon bara plötsligt ska ta hand om en. Så det är ju verkligen en del av att vara vuxen. Jaha, någon typ av halvpraktiskt tips till det här då, det är att hitta sitt eget syfte. Alltså hitta vad det är som driver dig. Vad skulle fortsätta ge dig ett meningsfullt liv, även om du hade alla pengar och all tid i världen? Alltså om du redan var där, nu kan du bara slappa. Men vad skulle du göra då för att faktiskt ha ett rikt liv?
Mm. Alternativt så kan man ju tänka så här att om jag skulle dö ikväll eller om jag skulle dö i slutet av den här veckan, vad skulle jag ångra mest i så fall?
Ja, det ställer ju saker och ting på sin spets verkligen. Men jag skulle göra så sjuka grejer om det bara var en vecka kvar. Så, så kanske
ja, men jag tänker mer att man projicerar sig framåt. Så vad skulle jag ångra att jag inte upplevt i mitt liv?
Ja, ja.
Inte hur kan jag ha det sjukaste möjliga apokalypsscenariot?
Nej, men det kan jag gärna tänka ut. Nej, och det, då får man också lite tydligare för sig att det är inte att vara rik, berömd eller ha status som betyder någonting. Och det är lite sorgligt om man tror att det är en syfte. Ja, om jag hade 100 miljoner, då skulle jag köpa upp alla reklamtavlor i stan så alla visste vem jag var. Eller om jag hade 100 miljoner, då skulle jag göra si och så för att kunna bestämma över vissa människor. Köpa politiker eller ha ett företag och anställa 1000 personer som man kan bossa över. Eller jag vet inte, bara för att vara rik, berömd eller ha någon typ av status och makt. Men med det sagt, jag kan ju inte tala för alla.
Mm.
Det är så jag tänker. Ja, ett annat praktiskt tips kanske är att fråga dig själv. Hur kan jag göra annorlunda än jag gör idag? Det är lite grann knyter an till det där aktieportföljtipset. Du gör vissa saker idag, men antag att du skulle skära bort en liten del och boosta upp en annan del. Eller skära bort en liten del och lägga till någon helt annan del. Hur gör andra? Hur gör den och den till exempel? Hur skulle det vara om du gjorde tvärtom med någonting? Den typen av frågor gillar jag.
Mm, det där är en sån här sak som är alltid väldigt kraftfullt. Men det behöver ofta konkretiseras. Man måste göra det till en mental vana. Man ska gärna tänka det tidigt,
ja,
som en reflex.
Och det här tar ju tid. Det tar verkligen tid att komma fram till sånt här. De grekiska filosoferna ägnade väl hela sina liv åt det här och gjorde ingenting annat.
Ja, men de fick inte så mycket gjort heller.
Nej, men om man försök bara att tänka tanken någon gång om dagen eller någon gång i veckan. Ja, om du har en dagbok till exempel och så ska du skriva en mening i den en gång i veckan. I den så kan frågan finnas om jag gjorde tvärtom.
Det var en kompis till mig från USA, han är några år äldre än mig och han har sålt ett företag och slappar typ nu. Men han berättade för mig att i USA, särskilt i typ Silicon Valley och lite liknande ställen där, då har det blivit en trend att både bland framgångsrika personer som är rika i ung ålder och bland folk i allmänhet som typ vill låtsas vara framgångsrika och rika, att gå runt i hoodies.
Ja, det känns som att för min egen del så vaknade jag upp för det fenomenet när i samband med år 2000 IT-bubblan. Då inte minst Jonas Birgersson på Framtidsfabriken.
Just det.
När han gick i sin orangea fliströja. Och liksom att vara miljardär och gå klädd. Ja, jag vet inte vad jag ska jämföra med. Men som, ja, i alla fall inte styla med märken eller liksom flådiga kavajer eller någonting. Utan där tyckte han var skönast. Det var så han satt när han kodade liksom hemma i källaren. Och så ville han gå klädd nu också. Och sen någon gång så har väl det blivit lite av en framgångsstämpel. Jag vet massor av mina bekanta på Östermalm. De gör ju nästan till en poäng att ha skäggstubb och totalt ofixat hår och liksom just hoodie och sådär. Det är bekvämt och skönt och slappt och antar att det drar inte så mycket uppmärksamhet till sig.
Det bör kanske nämnas att du sitter här iför en Wu-Tang-tröja.
Ja, dessutom en som jag bara hittade här hemma efter någon fest. Ja. Så jag vet inte ens vem det är. Men nu har den varit här några veckor, så nu är den min. Okej, ska vi försöka hitta någon typ av vuxenbok på det här temat?
Ja.
Du föreslog The Fountainhead. Vi har väl kanske nämnt den någon gång. Det är en av Ayn Rands böcker. Mm. Den som kom före Atlas Shrugged.
Mm, jag tycker att
hur tänker du om den?
I min erfarenhet så var det den boken som fick mig att ändra lite hur jag tänkte och tänka mer på egen hand.
Det handlar om en person som tar extremt mycket ansvar för sig själv och som går sin helt egna väg oavsett konsekvenserna. Han kompromissar inte om någonting.
Nej, det är ju riktigt extremt. Alla karaktärerna är ju riktiga. Så här, den här personen gör det, den här personen gör det, den här personen gör det. Det finns inga, eller så här, det är maximalt med kontraster.
Ja.
Så det är kanske inte verkligt på så sätt. Men det är ändå inspirerande och det är ganska Jag tycker det är egentligen en bok om att göra sina val och stå för sina val.
En del ogillar ju verkligen den här karikatyrstilen som Ayn Rand kör med. Men jag gillar också verkligen The Fountainhead, för både för storyn, alltså själva budskapet, men också spänningen. Jag tycker att det är en riktigt bra historia.
Det är den bästa novellen jag någonsin läst.
Då så, vi vill nästan klara. Jag ska bara nämna en sak till, och det är att Facebookgruppen som vi har 25 minuter på Facebook, den har verkligen exploderat av aktivitet. Vi har bland annat pratat om att tjåka på scen och vad man kan göra åt det. Om att starta företag eller för den skull investera i startups. Vi har även pratat om att kombinera periodisk fasta med att börja på ett nytt och krävande jobb. Så det är vitt och brett här och väldigt stort engagemang. Jättekul tycker jag.
Ja, det är många smarta personer som har mycket olika perspektiv att komma med. Så om man vill få lite andra personers kompetens och perspektiv och inte bara lyssna på oss, då kan man gå in där.
Ja, verkligen. Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Det här programmet produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson.
Tack.